Finns det något bättre än riktigt gott färskmalet kaffe på morgonen? Det skulle väl vara en McToast med rökt skinka och smältost. Och nu får du båda för bara 30 kronor. Välkommen till McDonald's.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Hej Coop-medlem. Vi vet att du gillar att göra bra affärer. Så köp färsk laxfilé för 179 kronor kilot. Det blir gott till en fräsch vårsallad med ätmogen avokado för 10 kronor styck. Du hittar helgens bästa medlemsklipp på Stora Coop. Vi ses!
Då säger vi välkomna till det här specialavsnittet där vi kommer att avhandla avsnitt 3 av HBO-serien The Last of Us. Jag heter Martin Soneby. Med i studion har jag Linus Nordström.
Hej.
Och Robin Larsson Asp.
Hej, hej.
Och på telefon har jag Lisa Dahlin. Välkommen.
Tack så mycket.
Anledningen till att vi gör den här var samma ungefär anledning som att vi gjorde ett specialavsnitt av Succession- säsong 3, jag minns inte vilket avsnitt, men det var i alla fall Kendall Roys 40-årsfest som var något av det starkaste jag har sett i tv-väg. Jag var helt tagen av det avsnittet i en vecka och jag bara kände att jag behövde liksom tala ut om det. Så att vi gjorde ett poddavsnitt, jag och en kollega, där vi bara liksom debriefade det här. Och det kändes bra. Och samma sak kände jag lite för det här avsnittet, avsnitt 3 av The Last of Us, som också var så här, ett av det starkaste jag har sett. Och jag tror att ni håller med lite grann.
Men jag har ju känt det med avsnitt 1 och 2 också. Det var ju det, vi satt ju i AMK och pratade och så blir det bara mer och mer och så blir det så här, nu ska vi gå vidare och man känner så här, nej jag har inte fått, nej, kan vi inte prata mer? Ja. Så det är väldigt förlösande att få bara nörda loss.
Mm. Ja, idealt så borde vi ha haft en extra podd där vi liksom varje vecka bara pratar om det senaste avsnittet. Nu var jag för sen på bollen så att jag gjorde det inte. Men det här kändes tvunget för att det var så jäkla starkt. Hur känner du Lisa för det?
Ja, alltså verkligen. Jag har också varit jättetaggad på de två första. Liksom. Jag har tyckt att det har varit svinbra. Men det här var ju liksom första gången. Jag brukar inte gråta av tv-serier. Jag brukar inte fastna så snabbt. Liksom. Men det här är avsnitt 3. Att de fångar en så jävla... Med en sån jävla story liksom, som man inte var beredd på. Var svinkul tycker jag.
Mm. Vi ska förklara lite vilka vi är. Och våra relation till The Last of Us. Robin Larsson Asp är ju en true gamer och har liksom varit, men du har ju varit
true,
men du har ju varit medveten, ja men du har en spelpodd som heter Kontrollbehov, du har varit en gamer i, jag vet inte hur länge.
Jag är en gigantisk nörd och jag har spelat hela mitt liv.
Ja, och The Last of Us har ju varit väl medveten om och spelat sen det kom, eller hur?
Nej, jag är ju en sån som är lite sen in i gamet. Jag spelade först på PS4 när jag fick en PS4, för jag hade ingen PS3.
Vilket år ungefär?
Jag tror att det var när remastern kom. Säg 2014, 13 någonting.
Ja.
Så kom ju den första remastern av 3, eller vad det är nu. 2 är det. Och spelade och var väldigt blown away då. Men då hade det ju hypats redan mycket. Och det var ju så här, ska jag köpa en PS3 för att spela det här spelet?
Ja.
Och betala liksom 6000 bara för att spela det här spelet typ. Men jag var ju helt, och då satt ju jag och var liksom den som spelade det först då, helt själv, och kunde inte liksom, jag hade inget forum att prata med folk om saker med spel då.
Nej.
Så det var ju en jävligt sjuk upplevelse.
Ja, för mig var det, jag var också sen på bollen, jag var ingen gamer så där. Det var ju först när jag kom över ett PS4 och sen... Så hörde jag om det här, men jag bara tänkte, alltså, jag var inte så att jag hoppade in i det. Men sen blev det så att jag spelade och blev helt tagen av vilken story det här var. Så, en av de bästa berättelserna jag någonsin har hört i hela mitt liv. Liksom. Fast det var i spelväg.
Framförallt så reagerade jag på, för då hade det ju gått ett par år sedan spelet kom, att det fortfarande då var en sån otroligt omatchad relation mellan spelkaraktärer med Joel och Ellie. Att det var det som var grejen, att de kände som två riktiga människor i en tv-serie kanske.
Ja, det har ju liksom inte skett i spelväg.
Och det hade inte skett, alltså det var ingen som kunde bara ta den grejen så här, men nu gör vi så, och bara kopierat det, utan det tog lång tid. Det tog typ fram till Red Dead Redemption 2 innan det faktiskt skedde igen.
Mm.
Och inte riktigt lika fett kanske till och med.
Och jag som inte är insyltad, det här God of War har jag sett mycket klipp på. Den dynamiken så här far och son, kommer det också från den här typen av berättande?
Ja, eller? Men det kan man väl säga. Det är ju liksom så ett Sony-spel också, men det har ju inte alls den impacten skulle jag säga.
Men jag tänker bara, det fanns ju tid, jag gamade hela uppväxten och gör inte det längre. Men då fanns ju inte det här berättandet och de...
Nej.
Så det känns som att det är en trend. Men var det då att de lite skapades ur Last of Us?
Den är helt klart stilbildande, The Last of Us, när det kommer till de kommande, alltså de senaste 10-12 åren av spel. Liksom. Man ser, så fort man spelar ett spel så ser man så här att de har tagit grejer från The Last of Us. Men det går ju inte att kopiera rakt av liksom, fruktansvärt hög kvalitet. Det bara går inte.
Nej, för det är ju ändå, i princip är ju Last of Us Resident Evil med sneaking och bra story. Alltså det är ju ett skräckspel som särskilt tvåan lånar väldigt mycket från gamla Resident Evil-spel liksom. Så att, men det är just den grejen som du säger. Kompetens och kvalitet och regi. Och motion capture-teknologi i ett paket som blev helt otroligt.
Lisa, vad heter det? Vad är du, när blev du varse om spelet?
Alltså jag tror att jag spelade spelet ganska tidigt. Tyvärr så spelade jag inte om det efter det. För att jag tror att jag var tvungen att lämna min PS4. Liksom, och gick över till PC helt och hållet. Liksom. Och då köpte jag det aldrig igen. Men
Master Race.
Min första bild var ju också så att det var... typ det bästa spelet jag hade spelat. Jag kommer ihåg att typ Uncharted kan det vara 3 eller något sånt där. Kommer jag också ihåg att jag var helt så wow. Men då tror jag att jag också var väldigt investerad i det. För där är det också lite relation dem emellan och sådär.
Samma produktionsbolag också.
Ja,
Naughty Dog.
Det påminner liksom där. Och jag tycker Naughty Dog gör svinbra grejer liksom. Så att, och min stora grej är att jag älskar ju zombies och har gjort det sen jag var, alltså långt innan jag började spela spel liksom. Och zombiefilmer och allting. Så att jag var ju liksom med på att här är ett zombiespel som alla pratar om. Det är klart jag ska spela det liksom. Som inte bara var ett slasherspel eller något sånt där.
Blev du överraskad sen när det visade sig, för jag ser det ganska väldigt lite som ett zombiespel och väldigt mycket som en familjerelation.
Ja. Men verkligen. Alltså det handlar inte om så här, nu ska du bara döda massa zombies, men det är inte det jag tycker är fascinerande. Alltså det är ju mer så här en prepper och så här, hur förändras människor av liksom hela situationen och så där. Alltså det är ju det som är, man tycker är intressant typ. Hela det psykologiska och så här. Och det pratar de ju väldigt mycket om i Last of Us liksom.
Linus har inte spelat spelet.
Nej.
Hoppade rakt in i serien.
Ja,
och det här är ju intressant för att när man gör den här serien som har en sån otroligt stark och engagerad fanbase, de har ju vissa förväntningar och de kommer att liksom ha synpunkter. Samtidigt så måste man göra en serie för de som inte vet någonting om själva storyn, som inte vet om spelets existens. Där har vi en balans som måste vara jättesvår att hantera.
Mm. Ja, det är en notorisk, fruktansvärd publik att försöka plisa också.
Ja.
Alltså den värsta kanske
gamers.
Av alla.
Ja.
Jag skulle säga att det är by far de tråkigaste, töntigaste idioterna som sitter och tycker saker på internet är gamers liksom.
Men är det så? För jag känner att The Last of Us-fansen känns av alla liksom cyniska gamers.
Mm.
Så jag inbillar mig att The Last of Us-fansen känns mest sympatiska av dem.
Ja, för att de är minst gamers skulle jag säga. Men de är ändå, alltså det är ju ett spel som, alltså så här, med Uncharted 2 så tog ju Naughty Dog steget över att så här, vi tittar på en film.
Mm.
För det är ju Uncharted väldigt mycket mer. Att så här, vi tittar på en film Och så har vi lite button prompts och så styr vi karaktärer lite grann. Men det är väldigt mycket mer en interaktiv berättelse.
Mm.
Här är de ju mer gameplay och sneaking och grejer. Mm. Och crafting och sånt där. Mm. Men det är fortfarande lite så här, ja, är det ens ett spel tycker nog gamers. De vill spela liksom, ja, på den här tiden då kanske Bioshock eller Fallout. Eller,
just det.
Som de tyckte var mer av ett spel. Så jag, anledningen till att just den här gaming-communityn runt Last of Us är mest tolerant är ju att de är minst gamers, skulle jag säga.
Jo.
Och mer folk som gillar populärkultur och bra skit. Liksom.
Men om Linus får representera de som inte är gamers då, hur var din reaktion till de första avsnitten när du såg det?
Men jag kan säga också, min bakgrund är att jag jobbar som regissör. Och det är inte som att jag har gjort någon stor tv-serie eller någonting sånt där. Men jag kan vara... såga någonting rätt ruthless, för jag vet liksom vad som ligger bakom. Det är inte som att det är något mysterium för oss andra som kollar på film att säga, hur gjorde de det här? Men man har det med sig hela tiden, att man kan se en scen filmad någonstans och vara såhär, oj, hur fick de till det här?
Mm.
För jag vet att de behöver spärra av de här tillstånden. Men för mig tror jag, den stora grejen är ju bara så här information och hur de levererar den. Det kan jag störa mig på, hela den här superhjälte Marvel-världen som byggs upp, i hela den här förförståelsegrejen. Och med Star Wars att så här, man kan gärna bjussa på grejer tidigt utan att ge informationen, för det blir liksom fanservice. Så det var ju vissa sådana grejer att jag fattade, okej, det här är någonting.
Star Wars är så slappt så att de till och med har en lång text,
ja,
med information för att de inte orkar visa det på film.
Ja, men som en typisk grej i första avsnittet, nu ska det här handla om tredje, men var ju att slutscenen i första avsnittet där man ser någon typ av speciell zombie som jag nu förstår är någon sorts clicker eller någon sån här sonar-grej, var jag såhär, okej, jag ser att det här är något konstigt, jag fattar att det här är lite fanservice-grejen, för så här kanske man inte hade gjort om det var, eller så hade man gjort det och bara visat, kolla, här är något annat knasigt som de kommer stöta på. Det var lite mycket med det här Fedra och bara förstå, men så blir det ju med en sån här serie att världen, man ska förklara världen och man får lappa ihop det lite som det kommer. Men,
man vill ju inte bara ha en liten instruktionsbok i början, man vill ju att det ska vara lite att klura på.
Ja, men exakt, tyckte jag.
Ja,
och att förstå och lappa ihop. Jag tycker de gör det bra med de här flashback-grejerna. Jag tyckte första avsnittet blev ju lite transportsträcka, bara förstå och bygga, men det är ju så det kommer vara. Och sen tycker jag bara växt och som i tredje nu som vi kommer prata om är ju bara, jag är ju golvad av hur bra hantverket är och hur bra berättandet är.
Ja, ska vi gå till tredje avsnittet, för det var ju verkligen en råsop rakt i magen emotionellt. I spelet kan vi ju säga, för dig som inte har spelat, Linus, så är ju Joel och Ellie ska ju ta sig västerut. Det finns en stad utanför Boston där de har en bekant som heter Bill, som är den enda i den här staden. Det är massor med zombies överallt. Han klarar sig själv, han har barrikaderat sig. Han har sina fällor, han är en riktig sån prepper survivalist.
Det är ju
som sköter sig själv.
Han är ju intakt i tv-serien liksom.
Ja,
han
precis.
Är ju som han är.
Ja. Och men den sektionen av spelet är ju en ren actionscen. Du kommer in i en ödelagd stad. Det är massor med clickers överallt. De ska försöka, och sen träffar man Bill och så blir det massa... Det blir stökigt, men det slutar med att de får tag i en bil och så drar de därifrån av kapitlet över. Här har de ju broderat ut det. Det här är saker man inte ser i spelet. Vilket gör att det är så här... Ja, undrar om fansen kommer att gilla det här, för att det här är inte liksom vad spelet gick ut på. De har bara tagit Bills story, background och framtid och gjort det till en, alltså det här är en kortfilm. Det här hade kunnat vara en helt självstående kortfilm.
1:15 lång.
1:15 som handlar om två människors liv, två människor som träffas, lever ihop och sen dör. Det är helt, jag tycker att det är helt fantastiskt liksom utfört. Liksom.
Ja, jag tycker, vi kan komma till det, men det var många memes om att det är en lång version av app.
Ja, ja precis.
Ja.
Och det är samma, man går igenom samma lite emotionellt trauma. Men jag förstår också som tittar att jag tror inte att det här är en del av spelet att man då ska...
Jag måste tillägga att det är ju ändå, man hittar Franks, man hittar lite notes och grejer, man hittar Frank i slutet precis innan man hittar den här bilen, så hittar man ju Frank hängd med ett suicide note till Bill, där han är så här: fuck you, I hate you, you asshole, I can't live like this, typ. Och Bill har ju refererat honom som hans partner som försvann.
Ja. Det finns subtila hintar.
Ja, han blir väldigt emotionellt. Om man då väljer att visa lappen för Bill, då blir han väldigt emotionellt påverkad. Man märker att han är... Det där var ett blow, liksom. Men that's it. Så att man får dra de slutsatserna själv.
Ja, jag tror att det är det... tror det är det som har gjort att folk har köpt den här extra storyn väldigt mycket också, för att de har bytt ut någonting som verkade som en väldigt liksom bitter, tråkig och i slutändan riktigt så här hatisk relation, som ju ändå ger lite så här, man blir ju ledsen av det, alltså det är ju ingen god känsla. Medan det här de har bytt ut det till är liksom fullproppat med goda känslor och knyts ihop perfekt liksom, och lämnar ingen efter sig på samma sätt som alltså, det är ju ett väldigt mycket mer härligt avsnitt att titta på, medan det i spelet kändes väldigt liksom bittert och tråkigt på det viset liksom.
Har ni plockade ni upp när ni spelade spelet att Bill och Frank var ihop? Jag kopplade inte det
för
alls.
För mig har det alltid varit en grej.
Ja, okej.
Men det kan också vara att jag har liksom typ hört det efteråt, eller hört Neil Druckmann prata om dem. De har ju fått ganska mycket kritik och de hade väldigt mycket inclusion i andra spelet, så att
för mig var det typ att för att han skrev typ så här, well, we're partners, men det skulle kunna vara vi bor ihop i den här stan och försöker hjälpa varandra. Och sen var det liksom när de drar därifrån, så var det någon typ av så här gay-tidning i baksätet som Ellie sitter och bläddrar i.
Exakt.
Men det uppfattade jag som att hon bara skojade. Oj, vad är det här? Han är ju naken. Och Joel är bara så här, det kan vara vilken tidning som helst. Typ.
Just det.
Så att jag hade aldrig kopplat att det var att Bill och Frank var ihop i spelet.
Ja. Och jag har inte sett jättemånga intervjuer. Jag fick upp ett klipp som är med han. Vad heter han? Neil Druckmann.
Druckmann, ja.
Där han pratar om att han gör det här tillsammans med en av TV-serien Tjernobyl-skaparen, som jag har glömt namnet på. Men han sa det att när vi tar den här storyn framåt från tv-spelsvärlden till det cinematiska, så är det ett annat typ av berättande. Och där storyn fortlöper som i spelet så länge vi kan. Men alla avvikelser vi gör från den huvudstoryn ska vara bättre än liksom kärnstoryn. Så här har man uppenbarligen tagit det beslutet att så här, det här är starkare. Och det är en jätterisk att ta.
Det är sån jävla gamble det här. Alltså.
Men otroligt väl.
Ja, alltså, och så här i efterhand när man ser så bara helt rätt beslut.
Ska vi gå igenom? Jag vet, men jag har lite tanke om vissa grejer. Men den börjar ju inte med den här storyn. Den börjar ju på ett annat sätt. Va?
Med Joel och Ellie?
Ja.
Jag vet inte, ska vi... Jag känner att vi borde fokusera på Bill och Frank. Ja. Alltså för att Joel och Ellie i början, det är mer en transportsträcka när de kommer dit.
Ja.
Och sen är det lite i slutet när de drar därifrån. Men själva storyn är Bill och Frank.
Jag är lite nyfiken på när ni liksom fattade vilken riktning det gick i. För man visste ju att så här, men Bill och Frank, de är parts, kommer vara så här. Men jag var ju jävligt orolig i början. För att så här, nu kommer något gå fel. Liksom, nu går något fel tidigt här. Liksom.
När de möts första
att
gången.
Så, man ska inte lita. Ja, precis. Man ska inte lita på en man med ett hål. Liksom.
Nej, alltså...
Och jag tror för att det satt kvar lite från, eller jag kände ju igen honom från White Lotus utan att jag tänkte på det liksom. Men där är han ju lite så opolitlig, lurig och sådär. Och då kände jag så här att jag fick den instinkten direkt att jag litade liksom inte på skådisen först. Så att det tog mig liksom till pianoscenen innan jag var så här: okej, nu kan jag slappna av, det är en bra story liksom.
Det var något av det mest... liksom delikata och subtila regin jag någonsin sett i hela mitt liv, tror jag. Alltså från att de får ögonkontakt när Frank kliver upp i gropen där den har fastnat.
Boston is that way. You can make it by nightfall.
I'm really hungry. Haven't eaten in 2 days. Doesn't sound very long out loud, does it? Feels long.
I'm letting you go, so go.
All right. First, my name's Frank.
Oh, yeah? Here's the thing, Frank.
If I feed you, then every bum you talk to about it is going to show up here looking for a free lunch. And this is not an Arby's.
Well, Arby's didn't have free lunch. It was a restaurant. I won't talk about it to any bums or hobos or vagabonds, I promise. You already know I'm bad at lying.
Och Bill står där och har pistolen mot honom. Och att det är någon typ av spänning där. Och det är hela tiden någonting som jag inte kan sätta fingret på. Och sen fortsätter det. Okej, du får käka lunch. Och sen käkar han lunch. Och han är bara så här, det här är helt... Det...
What the fuck?
Everything tastes good when you're starving.
Yeah, but not like this. My God. A man who knows to pair a rabbit with a Beaujolais.
I know, I don't seem like the type.
No, you do.
Och hela tiden, i den här scenen, fram tills att Bill sätter sig vid pianot.
And time washes clean. Love's wounds unseen. That's what someone told me. But I don't know what it means.
Och får frågan så här, what about the girl? Och han säger, there is no girl. Och Frank säger, I know. Och då är det så här, oh, okej, okay, nu fattar.
So, who's the girl? Girl you're singing about.
There is no girl.
Jag måste säga, det är ju för att jag alltid har haft den här notionen att de är, har varit ett par. Jag såg ju direkt när han var i hålet och presenterade sig med namn. Då fattade jag att så här, okej, de går åt det här hållet nu. Fy fan vad coolt att de vågar göra den här sjuka grejen. Och sen satt jag bara och myste. Liksom.
Men för mig som inte visste, det var en spänning där som jag inte kan sätta fingret på, som är mest, ett av de mest så här, fingertoppskänsliga regi. Regiarbetet jag någonsin, jag vet inte hur de gör, det är magi alltså.
Det är det jag tycker är briljant också. Jag tyckte jag är bra på så här små signaler och ibland hur man gestaltar det i skådespeleriet och får fram det. Jag tyckte det var en sån, det var typ för mig, jag vet inte, 3-4 lager av att han upptäcker honom i det här hålet. Han har något liksom i blicken, lite så här fascinationen av att så här, wow, du har allt det här uppstyrt. Men det är samma blick som jag säger, jag har lite intresse i dig. Men jag har också lite intresse i dina grejer. Och man vet att de verkar i en värld där det är så här, jag vill ha det du har, eller jag kan exploatera det, eller jag kan göra det här. Så hela...
Jag tror det var det som gjorde en lite nervös också, att Frank verkade liksom ganska så bekväm väldigt snabbt. Alltså han var inte orolig för Bill, vilket man ju... Alltså man känner att båda borde vara på sin vakt. Och är det någon som inte är på sin vakt, då är det för att de planerar något värre. Tänker jag, paranoid liksom.
Ja men exakt. Det kan ju vara mycket väl så att han inte är där själv. Utan det här är en del av han är en del av en grupp eller något sånt där. Alltså, det var väldigt känsligt av att... Och det var som att han nystade upp honom. Att han var så här, en man som kan para hare med det här vinet. Och bara, han liksom låste upp honom lite på ett... Lika som att det var fint, var det lite manipulativt sätt. Och också hur de etablerar den här lilla, låt mig duscha lite längre. Han är inbjuden, men han kör redan över honom lite grann. På ett sätt som, som kändes att så här, ett obehag. Men vet man vad som komma skall, så är det någon vackert i det. Men,
jag tror att Frank såg att Bill var gay vid första ögonkontakten. Och det var därför jag tror att han stod där och bara så, och han bara såg honom och bara, de fick den här ögonkontakten och bara så här, I see you. Ja, men, och det var där han kunde tänka, kan inte jag få stanna på lunch, kan inte jag få ta en dusch, jag kan inte, och sen jag kommer att ge dig praise för din otroliga matlagning och vinet. Och sen bara fortsätter det liksom. Jag stannar några dagar till. Det är inte så att han utnyttjar honom, men ja, han känner nog så här, vi har en vibb här. Det här är bäst för båda.
It's gonna be worth it for you.
Det här är bäst för båda.
Ja, men det häftiga med också, som jag tycker gör det här så briljant, är att de tar i princip en vanlig så här love story, nästan så här Notting Hill. En vanlig så här, två människor som möts, blir lite, lite intresse i varandra.
Yin och yang.
Men ja, men just att de sätter i den här världen där så här, nej, det är döda eller dödas. Mm. Det är på sånt stort allvar, gör att något som är så här, ändå så väldigt basic, berättande om en kärlekshistoria, gör att, alltså starten då, att det blir så mycket mer. Mm. Det blir så mycket lager som jag saknat i en serie på många, många år.
Mm. Det är, alltså, jag är inte förvånad, för att jag förstår om man blir så här superimponerad om man aldrig har spelat spelet. Men vi som har spelat spelet vet ju hur otroligt så här starka karaktärer och vilken densitet det finns i den här storyn. Så vi är ju bara så här, ja, men självklart ska det vara så. Även om man blir imponerad, så är man så här, ja, men det är den här nivån de håller. Men har man aldrig sett det, då fattar man så här, det här är otroligt.
Men det är också
otroligt.
Här, i det här avsnittet, de signalerar att så här, vi är inte rädda för att liksom faktiskt gå in och gräva och göra nya grejer. Vilket gör mig mycket mer intresserad. Alltså, jag var väldigt intresserad av att se det. Men mycket mer intresserad. För att man vet att så här, här kom de till ett ställe i spelet som är väldigt viktigt att det är med. Men de kan inte bara göra en så här, Pedro Pascal skjuter zombies i 20 minuter. Det går ju inte liksom. Nej. Och då bara har de den bästa idén och gör den liksom. Alltså det är så här, och samtidigt liksom promotion-materialet har ju varit med både Bill och Frank, och man ser ju att så här, ja, men det där är ju Bill, han känner jag igen. Det är Nick Offerman, fan vad fet, han kommer vara som Bill. Och så är han liksom inte, han är Bill, men han är inte Bill. Alltså den, det är så jävla, det är verkligen att se folk on the top of their game här, verkligen. Att så här, det är som att se Paul McCartney spela Let It Be, liksom, den första gången. Att det är så här, okej, okay, de är liksom på toppen här.
Ja, för det här
de
var
kan ta hand om det här, liksom.
Ja, ja. Och det här var ju Nick Offermans bästa skådespelarinsats i karriären. Ja. Det måste man väl ändå säga.
Verkligen. Ja.
Instant
när han sitter ihopkrupen lite på soffan och ser mindre ut än vad man någonsin har sett honom se ut. Det tyckte jag var så himla starkt av honom. Och hur han så här ska knuffa sig över lite på soffan och se riktigt liksom liten och olycklig ut på ett sätt som man aldrig har sett honom förut. Det tyckte jag var det starkaste av honom liksom.
Sen generellt av alla karaktärer i The Last of Us är ju extremt mångfacetterade. Alltså det går igenom hela serien. Alltså de är kapabla till så mycket kärlek och så mycket våld och död. Och sen, och precis allting däremellan. Och det är ju den här storyn också. Så Nick Offerman är helt lugn med att sitta och käka hjortstek med whiskysås. Samtidigt som man tittar på sina tv-skärmar och ser zombies bli skjutna i huvudet av sina fällor som underhållning. That was a good one.
Och så get sold.
Men samtidigt så är han så här, jag vill ha en, liksom, en lever med sin livspartner och gör alla fina saker.
Det är klippet från sängkammaren till det här bråket som uppstår när han bara stormar ut. Och det är såhär, nej, jag är trött på det här och bråkar. Och så visar det sig att de bråkar över liksom trädgården.
Oh, fuck you! Come on! Hey! Would you stop?
Do I ask for things?
Ever?
Why am I even saying that? This isn't for me. This is for us.
Who cares what they look like?
I do. Our home isn't just our house. It's everything around us.
Give me a fucking break.
I am asking for some paint and some gasoline for the lawnmower. That's all. I'll do everything else myself.
It is not a man.
If you say resource management, so help me, I will run through one of your tripwires.
Okay. Just tell me why.
I did. Paying attention to things. It's how we show love. This is my street too. Just let me love it the way I want to.
Jag kan ett sidospår om vi bara pratar hantverket. För att alla är väl bekanta att film det är så oerhört svårt att få alla grejer att bara klaffa. Alltså man kan ha alla resurser i världen, men på dagen kanske det snöar. man hela tiden ta beslut som kompromissar på idén.
Mm.
Som att säga, ja, men vi kommer behöva placera kameran här i en vinkel vi inte tänkt. För att vi kan inte jobba bort den här grejen som vi tänkt. Och så.
Är det mer improvisation än vad man föreställer sig?
Jag tror...
av nöd, liksom ja, eller av behov?
Av nöd, allra mest i Sverige skulle jag säga. Mm. Av nöd, av resurser och sånt där. Att jag kan bryta ner vilken film som helst och visa att okej, här om nog behövt ta det beslutet för man inte råd att spärra den gatan eller göra sig och så. Sen kommer man till de här enorma produktionerna där de har för mycket resurser och bara slänger hur mycket VFX och sånt som helst. Och det blir inte bra för att det rushas. Och allmänt känt nu i så här VFX-världen är att alla beställer VFX-grejer. Det pressas ner priser och tider och allting. Och det pushas tidsramar för grejer. Och då blir det inte bra. Och jag kan säga i den här serien. Jag brukar alltid så här rygga till på någonting. Att det här var inte så cleant eller det var fult. Men några grejer i den här serien känns som att de... Det är liksom alla, vad säger, full bearing. All skådespelinsatser, kamerarbete, VFX. Allt är liksom toppnått. Den enda grejen jag såg nu i avsnitt 3 som jag ryggar lite på är i början när de går. Och så ser de att ett plan har kraschat någonstans. Oskärpa långt bort är väldigt svårt att få till för att hur ljus beter sig. Och det är ofta sämre. Det är inte så crisp. Här hade de gjort det lite.
Men
det
var
det
enda jag tyckte att det blev... Att det blev lite tv-spels grafik på det, tyckte jag
nästan. Exakt,
exakt. Ja, det är också lite nice.
Alltså det tillförde ju lite.
Var det en homage?
Ja, det. Jag kände så här att det här var, precis, det här är en homage ja, men, också för hur de inramade det som att så här har du liksom en typisk skärm så. Mm.
Ja.
Men alltså, jag tyckte det nästan funkade. Liksom.
Jag tycker, ska jag säga Robin, men jag ville bara, vi kommer tillbaka till stånd, men det var det enda gången jag har känt att okej, men nu kan jag se lite jobbet bakom. Allt annat arbete i den här serien tycker jag har varit, världsbyggandet är helt otroligt.
Helt otroligt.
Det ser så jävla snyggt ut och trovärdigt.
Men det är ju redan gjort liksom för då 10 år sedan egentligen, för det är ju ganska intakt. Alltså sen förstår jag ju rent tekniskt att bygga upp det igen då, men alltså det är som i andra, på tal om det Lisa sa, i andra avsnittet så är det ju det där när de är på väg till den här State House där de ska möta Fireflies, tror de. Och den här domen de följer. Och det är så typiskt tv-spelstrope och särskilt ett Naughty Dog-spel att du får en prompt, du trycker på en knapp och så fadar den in och zoomar in dit du ska. Och det är en stor färgglad dom som du ser över hela stan.
Det är alltid liksom ett landmärke man ska sikta på.
Och den hade de med sig tydligt i frame hela tiden. Alltså på så jävla många ställen när de var på väg och när de var utanför. Så jag tror att Lisa har rätt att det är nog väldigt tänkt för att det där är en blinkning till oss. Det där planet till exempel. Eller den där domen. Ja. Men
man rycker ju till varje gång man ser en sån.
Ja, men jag blir så här, de verkligen har tappat bara så här, en skärm från spelet och så här, ja men den får vara med. Det är så jävla ballsy också.
Ja, men jag förstår också att de gör små easter eggs grejer på lappar och sånt där, sånt som går mig förbi. Men jag tyckte en grej som är att jag älskar den här serien mycket och det blir som så här, jag tror att den är kanske...
Finns det något bättre än riktigt gott färskmalet kaffe på morgonen? Det skulle väl vara en McToast med rökt skinka och smältost. Och nu får du båda för bara 30 kronor. Välkommen till McDonald's.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Just nu pågår vår stora season sale med fantastiska priser på möbler och inredning. Passa på att fynda till hemmets alla rum, inne som ute, senast den 6 maj. Gör dig redo för sommar. Välkommen till Mio.
På Sveriges största jackpot-casino går Hypermiljonen på högvarv. Från Malmö i söder till Kiruna i norr har Hypermiljonen genererat över 130 miljoner exklusivt till våra spelare. Välkommen in till Sveriges största jackpot-casino, hyper.com.
18 plus, regler och villkor gäller.
Den har nog inte pikat. Bara kamerarbetet, hur de jobbar med väldigt mycket... Det är en scen som jag var såhär, okej, det här är nog... Ibland kan man tycka såhär, det är en homage till någonting. Eller något. Alltså både Tarantino och Edgar Wright är typiska homage-regissörer tycker jag. De tar alltid val som är såhär, det här är blinkling till Kurosawa. Alltså medan andra liksom lånar. här tyckte jag den scenen, som jag tyckte den är asbra, och den kommer ju före hela den fantastiska Bill och Frank. Men den är, och Ellie ska ner i den här källaraktiga grejen. Ja. Och vänder sig om och tittar, och vi bara stirrar in i det här mörkret bakom henne. Ja. Och jag sitter och bara, åh nej, 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 nej. Alltså jag hinner bli rädd. Och den bilden för mig, jag vet inte om ni tänkte på det, men är bara tagen direkt från Hajen. När han liksom matar, han slänger någon bete ner i vattnet och vänder sig om, och så ser vi bara vattnet, och där ser vi något liksom dyka upp. Och då tänkte jag så här, men det här känns inte som homage, men det är en typisk bild från sån här Steven Spielberg-film. Men, och det gör de så jävla bra i den här serien.
Det går på liksom 2 sekunder så är man svinrädd. De börjar, som att de trycker på en knapp. Liksom. Ja.
Och den sista grejen om det är att jag tyckte de fick till det i avsnitt 2 också, när de bara klipper till Pedro Pascals skor. Ja. Och jag hinner sitta och bara, nej, 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 nej. Alltså att han kommer trampa på någonting. Och det hantverket i den här serien är liksom top notch.
Vad beror det på, du som filmmakare? Är det tid framförallt som är frågan? Eller vad är det man behöver mest?
Jag tror, man brukar alltid säga tid och pengar sätta mot varandra. Och det är ju enkelt att bara slänga pengar på någonting eller tid. Men här är också, det är ofta man gör ju liksom kreativa val och väljer att lägga resurser på någonting. En person som verkligen kör mycket tid är någon sån här David Fincher. Mm. Och så bara sitta och mala ner prestationerna.
Jag kan känna typ att det handlar mycket om att det har varit lagom mängd människor inblandade också. Mm. Alltså att det har inte varit att de har bara varit för många som har petat på samma grejer. Utan det har varit liksom, ja, men dedikerade, så många som behöver vara. Och de har varit dedikerade. Och liksom, de har individuellt lagt ner mycket tid på sitt ansvarsområde. Och då blir varje grej väldigt välarbetad liksom.
Jag tror, jag tycker mig minnas att HBO jobbar mycket så att de låter folk vara i fred.
Okay.
Alltså de anställer folk för att göra en produktion, men de kladdar inte för mycket i det. Liksom. Nej, men lita på dem.
Ja, precis. Jag skulle komma till det. Superbra poäng, Lisa. Jag håller med. Det är verkligen skillnaden är typ att så här, stora studioproduktioner när det är uppenbarligen så här, ja, men som Star Wars är väl ett bra exempel på en franchise som de exploaterar. Och det märks tydligt att så här, i varje film slänger vi nu in 10 nya figurer för att vi ska sälja leksaker och vi ska ha de här parkerna och allting. Här, hade den här gjort som en studio, då hade det varit så här, ja, men kan vi slänga in lite nya roliga zombiefigurer för att det gör det fräckt och verkligen exploatera det. Men det känns som att här, kreativ frihet och sen bara satt de bästa på varje position. Jag har faktiskt inte kollat upp vem som har plåtat, men slå vad om att det
jag
var sån här Greg
Fraser-person
eller någon. Ja.
Alltså jag tänker ju sminkningen, inte bara på zombiesarna, utan alltså de har ju gjort så många karaktärer och med alla de här tillbakablickarna och så, hur de sminkar olika åldrar på folk är ju otroligt. Jag reagerar framförallt på Tess i detta avsnitt, för det är första gången man ser henne ung. Och då kommer man på, just det, det är ju så hon ser ut egentligen. Liksom. Hon var ju sminkad första avsnittet och det glömde man väldigt snabbt.
Ja, och Pedro Pascal är väl sådär 45, men i början ska han ju spela 47, ja, okay. Bra. men i början ska han ju spela 36, va?
Ja. Är det så? Det borde det väl bli.
Och nu det som är nutid i serien, då är han ju 55 eller 56. 50-ish.
Ja.
Det är 20 år senare. Så att han spelar ju 10 år yngre och 10 år äldre än vad han själv är.
Men jag tycker det är så fett då att jämföra med andra grejer. Om vi bara jämför med så här, The Irishman.
Okay.
Tidshoppen. De har hur mycket resurser som helst. Ändå är alla tidshopp. Så är man så här, okej, jag kan inte orientera mig. Jag fattar inte. Här kan de i ett klipp. Bara precis som du säger, Lisa. Att så här, hur fräsch personen ser ut. Så här, små detaljer. Gör ändå att vi som tittar, vi förstår precis vad vi är hela tiden. Att de kan klippa, det behöver inte ens stå 4 år senare. Vi förstår att det är 4 år senare. Det är så jävla snyggt. Och problemet med så här serier också, att man vill ju vara lite scruff nu. Alltså jag känner, jag vill liksom skita ner mig, för jag vill se ut som Pedro Pascal. Och bara, för det är, bygger det så jävla bra.
Ska vi, alltså den här Bill och Frank-relationen har ju fått folk att böla sönder sig under hela liksom, veckan som har gått här.
Ska vi se hur mycket grät var och en.
Alltså jag kan inte, jag hade nog gråtit under rätt förhållanden, men det var bara blev så. Men jag tyckte att det var oerhört, jag blev ju tagen, men det kom inga tårar. Hur var det för er?
Nej, men jag är ju lite död inombords, alltså. Det är väldigt sällan det sker.
Du kan uppskatta en bra kärlekshistoria.
Ja, det kan jag verkligen göra. Och i tv-spel gråter jag oftare, skulle jag säga. Jag grät ju typ första 10 minuterna i nya God of War. Men...
Åh, det är så starkt och bra.
Ja, men när hundar dör, alltså, det är då. Ja.
Min
dör.
Kompis Måns Ortner sa att han grät när han spelade första Last of Us.
Ja, men det gjorde jag
i slutet.
Också,
ja. Så det finns ju där, och jag hade så här, hade det varit en rätt dag, då hade jag nog gråtit under det här avsnittet också. Hur var det med dig, Lisa?
Alltså jag är också så, brukar skryta om att nej, men jag gråter aldrig, och framförallt inte mot, eller så här, kommer inte ihåg senast jag grät åt en film liksom, som ju ändå är, då kan man ju sitta i 3 timmar liksom och bli väldigt investerad, men det här var, jag såg det ju mitt på dagen för att jag fick ett meddelande från dig, Martin, och kände bara, fuck, jag måste se det här nu. Så gick jag liksom ner och satte mig i mörkret mitt på dagen med stor tv och bara såg allt själv liksom i ett streck sådär. Och det tog mig helt, alltså jag var ju inte alls beredd på det, så att det blev börligt alltså.
Mm.
Men jag var verkligen på rätt humör för det liksom.
Ja, du var inte ensam.
Jo, gud vad man kände sig ensam.
Nej, men alltså du var ju inte ensam i, himla många som har haft samma reaktion på det här. Ja. Att det här var något oerhört starkt liksom.
Bra, men då har vi hela spektrat, för jag fick nästan ett sammanbrott typ. Alltså det här triggade så...
Det var så?
Ja, jag hulkade.
Men det är så himla intressant, eller... Det här är ju en ovanlig kärlekshistoria. Det är två medelålders män som träffas liksom, vad ska man säga, nästan i slutet av sina liv. Som inte trodde att de skulle hitta någon kärlek, och det är extraordinära omständigheter och så vidare. Och så blir de kära. Så det är någonting med den här extraordinära situationen som gör den här kärlekshistorien ännu starkare på något sätt. Är det inte så?
Jag vet inte, jag tycker... Det kanske inte var det som triggade mig. Jag kan typ stega igenom vad jag tyckte. Men det var ju väldigt fint och hur de kom. Och att han hade väl någon M... Jag vet inte vad det var. Vet man det, om det var MS? Eller vad?
Jag har faktiskt sett en liten extra info om det. Att den här som han spelar, Linda
Ronstadt.
Ja. Tydligen också i slutet av sitt liv diagnostiserades med en ganska ovanlig sjukdom som heter någonting palsy, som har liknande symptom på det som Frank hade i avsnittet liksom.
Är det någon typ av ALS?
Någon typ av muskelsjukdom, ja. Tror jag att det är, som är obotlig.
Mm. Men de kanske inte ens vet. De kanske tror bara att det är cancer eller någonting liksom.
Ja, precis. Det är som Jenny i Forrest Gump.
Ja.
Men det tycker jag också är något fint med just det här som Martin säger, att det är satt i det här stället för att, ja, absolut, du har döden som är liksom närvarande hela tiden, och att du är rädd för zombies och så här väldigt fysiska faror, och sen så blir det som en påminnelse att just det, vi är fortfarande människor, och det här har alltid drabbat människor, och nu drabbar det oss liksom, med just sjukdom. Att jag tycker att det är en väldigt fin kontrast liksom. Att ja, men de kan vara hur skyddade som helst, men det finns alltid såna här, alltså skit händer liksom.
Vad tycker ni om jordgubbsscenen?
Ja.
Fin. Otrolig.
Det var fin.
Nej, det är väl
inget där. Särskilt för mig, men
nej, men det är
den
väl
där sån där skrattet han gör.
Det är väl den där scenen om att vi har bott ihop, vi har varit ihop så himla länge nu, och så här, livskamrater, men vi kan fortfarande överraska varandra.
Jag menar, där lilla bara, du gjorde vad? Bara, jag gav bort en pistol och sen direkt fatta vad han ska bli förbannad. Men sen bara, fast vi har jordgubb. Alltså det är som att små grejer.
Det säger lite om Franks karaktär också, att han är beredd att byta bort en pistol mot jordgubbsfrön. Att det är så här, jordgubbsfrön är så oerhört viktigt.
Ja.
Och Bill är mera så här, pistol är livsviktigt.
Mm.
Men Frank säger, men jordgubbsfrön är faktiskt också livsviktigt.
Mm.
Ja. Ibland behöver vi jordgubbar.
Det är det sättet deras relation växer på, liksom, är För man ser det första gången då under det här bråket när Frank vill liksom att men vi måste lägga resurser på saker som inte bara handlar om överlevnad utan som också handlar om att leva liksom.
Mm.
Att han vill klippa gräsmattorna och måla husen lite och sådär. Och att hela relationen är att Bill långsamt släpper på det. Och så, okej, jag kan förlåta att du bytte bort ett vapen. Och sen så den här otroliga scenen när Frank sitter och målar ute. De har gjort målarfärg liksom. Och han går och vattnar en kruka med blommor precis där han sitter. Att det tycker jag var ett himla tydligt tecken på att okej, han slösar liksom vatten på att han ska sitta och ha det trevligt när han målar.
Mm.
Att det var liksom för mig den bästa scenen nästan.
Mm. Det handlar inte bara om att överleva, man måste leva lite också.
Precis.
Ja, men det tycker jag i termen av berättande, precis som du lyfter Lisa, är så här, de här små grejerna som i andra serier hade varit så här. Titta här, att de vill gärna överförklara så här, apelsin-tv, kolla nu fattar jag, och han säger det, att jag vattnar för att men de gör inte det här, nej, utan vi fattar det. Man vettiga tittare liksom.
Mm.
Den lilla blinkningen efter.
Ja, och vi kan ju komma tillbaka till att prata om vissa grejer. Jag började prata om det här med hur de bygger upp av slutskedet liksom, i den relationen, att han säger det här, men jag vill ha en fin sista dag. Det enda sen tog jag inte ur det helt, men jag vet inte om ni är bekant med den, men den låten som spelas där heter On the Nature of Daylight.
Okay.
Med Max Richter. Och det här är en sån...
Vänta du.
Det är i montaget. När de ska göra en fin sista dag.
Ja, okej.
Det känner man igen från någonstans, eller?
Och det här är en grej som är lite synd. Om man är... Vissa kan väl kalla sig för cineaster. Och vissa jobbar med det typ. Men här var en sån grej där jag såhär... Fan att jag har nördat in på vissa grejer. Det är en låt, eller ett klassiskt stycke, eller om man säger, som, är det inte ett klassiskt stycke, skitsamma. Den är med i ganska mycket grejer. Den är med i den här, den största scenen i Shutter Island, när han liksom börjar inse allting. Den är med i Arrival.
Okay.
Den används rätt mycket, och det störde mig lite att de valde den låten.
Att man inte kunde hitta en mer originell... Ja, okay.
Eller hitta något som bara var något annat. Det tog mig ur lite ur det montaget. Och medan jag satt och tittade blev självmedveten om vad jag tittade och var lite såhär, ha okej, okay, nu gör de, det blir nästan som en liten musikvideo, det blir där togs jag ur det, men jag är nästan glad för det, för det som hände sen var att jag i princip fick ett, jag var helt knäckt av bara det här då, att de visar den första gången han lagar middag till honom, hur han kommer ut från dörren, rättar till hans tallrik. Jag blir, vi får se om jag tar mig igenom det här, men att de gör det igen och att han då igen rättar hans tallrik. Där var jag stort, alltså. Där, och jag vet att jag pratade med någon annan om det, och Robin pratade om att nu ser en hund eller något sånt där. Man har ju vissa grejer, och du Martin har ett litet barn, man har vissa grejer när man ser på vissa filmer eller böcker och sånt som drabbar en hårdare, tror jag, för att man är man har ett barn eller man är rädd för det, man kan förstå den känslan. Och jag kom precis ur en relation som jag trodde skulle vara en relation som jag hade livet ut. Så jag blev så bara, det bara tog knäcken på mig hur fint det var och hur väl berättat det var.
Att de är så, de har växt ihop så mycket så att de här små rutinerna...
Ja, men också, jag kommer över nästan här grina. Men hur det blir som det där, den här bågen från att där de började... Och här landade vi i att så här, från början då tog han hand och ville liksom visa så här ska tallriken vara och jag presterar för dig. Och nu gör han det, han har gjort det liksom i alla dessa år.
Mm.
Och att de har haft det här ihop typ. Alltså det är bara, det var så otroligt.
Det är som du säger också, att det inte skrivs på näsan utan det sker, och det är ganska, det är inte något långt och inte något utdraget utan det ska du upptäcka om du upptäcker det, om du är en sån person.
Ja, men senare för mig när... Förlåt Lisa.
Det måste vi säga någonting om att just hur han, alltså hur man tillsammans med honom förstår att nej, men han går med på det här lite för lätt. Det är någonting mer liksom att så här, när han häller upp varsitt glas till dem, redan där tänker man ju att det är någonting på gång liksom så här. Och hur de får fram den känslan utan att man kan peka ut exakt vad det är.
Ja.
Men det är bara någonting med hur han häller upp glasen liksom, som får en att ana
Ja, men precis. Gång, liksom. Och den scenen du pratade innan, hur han liten och krum i soffan och man känner att så här, det är klart att han vill bara skrika och bara så här, nej, du är den enda jag har i den här världen. Jag vill inte liksom att du ska gå ur den. Jag vill att vi liksom kämpar att du är kvar. Och han är så liten och ledsen och tillintetgjord. Och sen, sen har de gått igenom den här dagen och det är som att han är tillfreds med beslutet. Men precis som du säger, jag kände det också att så här, han är lite väl samlad nu. Han är väldigt bestämd i hur han häller upp och bara så, då häller jag upp allt där. Är det tillräckligt? Ja. Och att man då när sitter i någon sekund och man nästan anar att okej, nu är det någonting. Mm. Och han bara, du har väl, det var väl i flaskan. Ja, tillräckligt att döda.
Enough to kill a horse.
Ja, och att och dialogen då var som så här, I should be furious with you, but objectively it's incredibly romantic. Mm. Eller något sånt där. Man så här,
det är en modern klassiker
att
alltså.
Säger, att Nick Offerman säger de här orden, att det här är inte en liksom tragisk love story på det sättet, utan det här är ett fint och värdigt slut, typ. Mm. Att det är ett rimligt beslut för båda, liksom, att det inte ska vara en tragedi, utan de har ju haft, vad det blir då, 16 år tillsammans eller vad de säger.
Mm.
Och att det är liksom, det är det som är det fina, inte att det tar slut på ett visst sätt, utan att det är helt galet att de har fått så många år tillsammans i en sån värld, liksom.
Mm. Mm. Och det som jag tycker är en jävligt häftig grej med den här filmatiseringen av det här spelet är just att så här, han Neil Druckmann, ja, skaparen av liksom källmaterialet, är med och skapar det nya, och han är liksom huvudansvarig och delaktig. Jag menar, vi alla har ju sett med Game of Thrones, där det kändes så tydligt att okej, den här scenen har den här dialogen och den är svarvad från källmaterialet och den är fantastisk. Men man kunde nästan känna scen för scen när det inte var källmaterialet. Mm. Att så här, vadå, nu börjar de köra så här modernt språk, vad händer nu typ? Men att det är så jävla häftigt i den här, för jag såg några jämförelse dialogbitar, hur det är i spelet kontra hur det är i serien. Att såhär, men det här är det i stort sett samma och det är en bra dialog. Men att de då kan göra en avvikande story på 40 minuter.
Ja, en fördjupning eller en backstory, ja, eller så, men att man breder ut det.
Exakt, men där man avviker från källmaterialet, men där det är fortfarande så här, dialogen är, det är det jag tycker är så jävla häftigt.
Och det är ju det här jag blir rörd av när du pratar så här och jag tänker på Neil Druckmann. Det kan jag bli rörd av. Alltså, how far we've come to. När jag sitter med...
Kommer bara sitta tre killar och böla i en studio.
Liksom, när jag kan sitta bredvid min sambo som hatar tv-spel. Hon tycker det är så jävla töntigt och liksom, det är helt ointressant. Men det är så här, okej, hon påverkas av den här grejen som har varit min grej så jävla länge själv, liksom. Mm. Det tycker jag är, det är så jävla vacker liksom båge på hela vår nördkulturs resa, liksom.
Känner ni det, Robin och Lisa, vi som har levt med det här spelet och den här världen i många, många år nu, man vill inte ha den känslan. Det är en negativ känsla att ha, och det är en missundsam känsla att ha i kroppen, men man känner ju att man är lite mer framför, lite bättre än de som inte hade en aning om spelet.
Ja.
Men det är väl just att man uppfattar de här små homagerna, liksom.
Ja.
Att man tycker att nu såg jag någonting som ingen annan såg. Och sådär.
Ja, för när man hör
många som har spelat spelet.
När man hör tv-kritiker eller andra prata om den här serien som att det är bara så här, och det här är bara en serie som handlar om postapokalypsen bland andra, och man vill själv bara säga nej, det
you
är inte
no
det.
Idea.
You have no fucking idea. Det här är någonting alldeles speciellt, och det är bara vi som har spelat spelet i 8 år som vet vad vi snackar om. Egentligen. Mm. Ni vet inte riktigt vad ni pratar om. Det är som en amerikan som pratar om Premier League. Du bottnar inte i det du snackar om. Liksom.
Men det är det som är så intressant, för att det öppnar ju upp på något sätt att så här, nu är det här okej, bara det görs bra, liksom.
Mm.
Och det är så jävla det är lite läskigt också, tycker jag. Ja. Att det blir lite så här, för man vet att de gör en God of War-serie nu också, liksom.
Mm.
Det kommer komma man skitmycket
vet,
sånt här nu.
Man vet
allt.
Att det kommer vara en del som inte kommer vara så bra.
Och
det,
om jag får säga,
vi kan kolla på Uncharted och jämföra.
Men om jag
det är ju bara som en enda stor homage till, alltså det är som tv-spel fast du har tagit bort
Det mänskliga.
Det rimliga. Ja, men det rimliga i det typ.
Ja, och Indiana Jones finns liksom. Så det är helt meningslöst dessutom. Ja.
Jag säger det här avsnittet topp 5 kärlekshistorier all time.
Mm. Ja,
ja, det är Jim och Pam.
Ross och Rachel.
Vad sa du, Lisa?
Jag tycker typ inte Jim och Pam är i närheten av det här.
Ja, det tycker jag. Alltså, jag tror att jag kanske är en av dem som tycker att det här avsnittet är sämst, eftersom alla tycker att det är skitbra. Jag tycker att det var jättebra.
Men vänta, vad pratar du om nu?
Det här avsnittet vi just pratar om.
Vadå? Hur?
Jag tycker inte att det är dåligt. Jag tycker att det är ett fantastiskt, att det är ett mästerverk. Men jag är nog inte lika blown away som alla är.
Nej, okej.
Okay. Det var ju väldigt bra. Mm. Men jag ser inte heller det du ser, till exempel. Jag kan ju ändå bli lite så här. Det här får man väl inte säga nu för tiden då. När det är så illa. Men det är så här. De lägger in en liksom lite för solskenshistoria i Last of Us, tycker jag. Det är lite för puttinuttigt och lyckligt.
Mm.
För att det på riktigt ska kännas Last of Us. Och jag är så här, min grej är att när vi kommer till andra spelet, som de nu ska göra till andra säsongen, det vet vi. Då, jag vill inte ha något solsken alls. Jag vill inte ha det här i den.
Nej.
Det passar okej här. Det passar liksom.
Mm.
Det är helt okej. Men jag blir lite rädd för att de känner att de måste lägga in lite ljusglimtar, för att det finns inga ljusglimtar.
Ja, jag är beredd att upp och ner. Nu kommer jag in med utom grejen som gör att jag är så taggad på de kommande avsnitten är att jag har alla sett eller läst Cormac McCarthy's The Road.
Ja, jag har sett den.
Ja, vi har pratat om den och jag har sagt att
så ska det vara.
Jag skickades ner.
Så är andra spelet.
Jag skickades rakt ner igen. Depression i flera veckor.
Det bästa som finns.
Och också, men det jag tycker som den faktiskt saknar, som gör att det är en väldigt enkel serie. Världen har ju gått under och de som överlever bara köper sig en extra dag, men det är oundvikligt att allt kommer det är över. Men det jag gillar med det här som gör det spännande framåt, och ni har ju liksom en story nästan utstakad.
Det blir ju orättvist att man sitter och analyserar när man vet vad som ska hända.
Ja, men det har en story utstakad i stort sett, om de inte gör några stora avvikelser.
Mm.
Men det gör ju, som jag gör att det känns spännande framåt, är att vi får ändå se att så här, det här är en värld där det är något mycket mörker typ, men det finns som en liten fyr typ som visar att så här, det här finns också.
Det finns
parallellt. Men att, och man kan ha det i ryggen lite, men det gör, tycker jag, att det ger allt framåt mer dynamik i liksom världsbyggandet.
Alltså,
typ.
Jag fattar ju den grejen. Jag känner det instinktivt som liksom Last of Us Part 2 är mitt bästa spel genom alla tider.
Mm.
Det är min etta liksom. Mm. Och det är min etta för att så här, det är de känslorna som kan lockas fram med mig för att jag är död inombords. Men det är den här liksom ångesten och totala liksom hatet man känner, för att inte spoila. Liksom att någonting med det var så fräscht, och jag hoppas att de vågar verkligen ta det dit på det sättet det ska, så att de inte fegar till bara. Men det är ju bara att man är lite protektionistisk.
The Last of Us har ju väldigt mycket hopp i sig. Alltså ja. det finns ju hopp hela tiden. Det finns hela tiden, alltså till skillnad från The Road som du säger, som är bara en lång resa rakt ner i eländet och död. Så oundviklig död. Så är det så här, det här finns det ju hopp. Hela serien bygger ju på att man ska ta sig till ett ställe där det finns hopp. Och det är miljöer som inger hopp. Det finns ekologi, så världen börjar liksom blomma upp igen så här, ekologiskt och sånt där.
Det ska handla mycket mer om folks själviska drivkrafter.
Mm. Det,
är
här,
det, här, det är inte the greater good, utan det ska vara vad får Joel att må bra?
Mm.
Han vill kunna var med sin dotter. Där har vi en person som kan vara hans dotter typ.
Mm.
Det är det som
det är sista mig. Som en mellangrej i det här, som jag tycker, som jag inte lyckades formulera mig, men som jag landar nu när du säger, Martin, problemet med The Road är att det mörka är alltid liksom svart, och det är en viss typ av svarta, för vi ser en värld bara där all misär finns. Men jag tycker att vi får se den här fina storyn i den här världen gör att det mörka sen som kommer blir mycket mörkare, för man vet att det finns hopp. Om man gör det så här, vi har fått se att det går, det är inte en nattsvart värld, men det gör att det finns liksom, ja, här finns hopp där. Så att någon annan karaktär väljer typ att så här, bli slukad av hämnd eller någonting, det gör ju att det blir så mycket värre än i en värld där allt åt helvete.
Jo, men det, alltså, det
tror jag formulerade det som jag tänkte.
Det finns ju Last of Us också. Alltså, i spelet så finns ju det, men det är mycket mer relationer mellan de två som är det ljusa liksom.
Ja.
Alltså just att han växt till liv av den här flickan liksom.
Ja.
Och det, alltså, jag säger inte att det här så här, fy fan, hur kunde de göra så här? Det var fantastiskt, vilket jävla grepp de gjorde. Men jag vill inte ha för mycket sånt, för att
nej,
tvåan ska ner och dyka, och då ska det vara The Road, och man ska må skit hela tiden. Ja,
men det var det jag gillade i världsbygget, just att säga, kolla här, hopp, och då är därför blir misären
så mycket tyngre.
Exakt.
Ja, men det är ju klart.
Jag ska bara säga, jag måste tyvärr
jag måste också dra.
Jag fick tydligen inte vara kvar här, men vad säger jag? Det här avsnittet hade alltså 8,0 på IMDb när jag kollade i morse, och läste vad som serie har totalt 9,3 på IMDb, vilket är helt sinnessjuka siffror.
Ja, men jag tror att det
där du sa om att vi inte är ensamma och tycker att det är bra verkar ju stämma i alla fall.
Ja, men det där med 8,0, det borde ju ligga på 9,7 eller någonting, men jag tror att det är mycket såna liksom anti-woke people som inte gillar
det. Kommer det bli. Ja. Det kommer bli så jävla mycket värre i säsong 2. Alltså.
Ja, ja.
Det kommer bli en sån jävla debatt, och det kommer vara så jobbigt.
Bara för att avsluta, jag tror att just det här avsnittet var som en ljuspunkt i den här misärvärlden. Bara för att ha lite, så här, lite andrum, för att det kommer bli värre. Men man måste så här, visa på att det finns ljuspunkter i den här världen också. Det är så här.
Men jag tycker,
hela grejen bygger ju på hopp, att vi så här, jag är här, mitt syfte är att hjälpa och skydda dig, Joel och Ellie. Här är ju så här, Bills syfte är att rädda Frank, skydda honom från faror.
Han säger ju det till och med ordagrant.
Det är så vi lever, att så här, vi lever för varandra. Det är väl för att och det är väl det som var hela så här, basen till det här avsnittet. Men Lisa, tack för att du var med.
Ja, tack att jag fick vara med. Jag hade verkligen ingen att prata om det. Jag har bara tjatat på alla i min närhet om att se bara tredje avsnittet.
Men vad är det för folk som inte tittar? Vad fan?
Jag vet. Jag har börjat övertyga dem nu. Jag tror att det här avsnittet kommer hjälpa som fan.
Men du,
tack för att jag fick vara med.
Jag är glad att du var med i det här terapeutiska samtalet. Vi behöver det allihopa. vi hörs och ses.
Vi hörs efter sista avsnittet av säsongen.
Ja.
Då kommer vi bara grief counseling allihopa.
Ja, det får vi ha.
Ha det bra.
Detsamma, hej.
Hej. Vi ska väl runda av här också, va? Ja, är det någonting vi behöver säga?
Jag tyckte två grejer, om man bara tittar på det, hur stort genomslag det säkert kommer att ha framöver, är att men vi körde, jag drog ett The Last of Us-skämt igår.
På scen?
Fick inget genomslag riktigt. Det var väldigt såhär... Ja, men jag drog någon, någon parallell att jag, Victor, som jag driver den här klubben med, att vi är nya Bill och Frank och typ byggde upp det. Och så här, jag var i ett hål och han tog sig till mig och duschade av mig och gav mig kläder. Och så bara byggde jag liksom scenen lite och så fick jag inget genomslag. Och så nämnde jag att så här, aha, nej, men det här från The Last of Us, det är helt briljant det här skämtet, ni kommer fatta sen. Och då fick jag så här, de som hade sett det, gapskratt. Och sen de andra hängde liksom inte riktigt med.
Nej.
Så det, men det känns som att folk kommer komma ikapp. Men då var det en vän där som var så här, ja, men jag vill se den här serien du pratade om. Och så hade hon messat mig nu 7 i morse. Att hon bara, jag satt uppe till klockan 3. Jag har inte sett klart avsnitt 3 än. Jag bara, okej, okay, jobba klart så snackar vi när du har.
Jag skulle ju inte sett det heller om inte jag... Om folk skrek på mig att se det, så skulle jag inte... Om jag tänker på vem jag är, jag skulle inte se det. Jag skulle ju vänta. Jag skulle ju sett om... Seventh Heaven istället. För en tredje gång.
Ja. Men det är så många serier nu, det är så mycket. Ja. Och man hör någon, du måste se den här grejen. Mm. Och det har blivit det man säger till varandra. Men jag älskar att det är en zombieserie. Verkligen.
Runners med, och clickers och bloaters.
Inga
zombies.
Det är en stor, egentligen felförvaltat så är det en stor, så här, det är gimmicks.
Ja.
Men det är inte en serie om det. Och jag förstår ju när ni pratar om att det handlar om något annat. Men det är så jävla skönt att ha när man säger, nej, det är om människorna.
Ja.
Och jag älskar det.
Och vi får ju också inse att det här är serien. Spelet är spelet.
Ja.
Allt behöver inte vara likadant. as proven by this episode, vilket är briljant. Ja. Nu måste jag verkligen gå, ja, alltså, förlåt.
Nej, det ska bli fett att se framåt vad de
men,
på.
Tack Robin Larsson Asp för att du var med. Tack Linus Nordström. Tack Lisa Dahlin. Vi har nog anledning att återkomma för såna här... Det här är inte en podd, det här är ett terapeutiskt samtal. Vi behöver ta oss igenom, för att ibland är tv-avsnitt så starka och så berörande att man måste debriefa.
Det ska bli spännande att se om man behöver dra i den här handbromsen igen och köra en till debrief. Eller om det var att det här var...
Att det här pikade i
känslomässigt. Vi får nästan stämma av måndag eftermiddagar och se om...
är det jag tror att finalen kommer vara jobbig.
Finalen kommer vara jobbigt. Ja. Men det kommer vara jobbigt på ett annat sätt.
Ja. Ja.
Gud, vad tråkig man är som vet.
Ja. Jag vet vad som händer.
Ja, så sitter ni och halvspoiler för mig.
Ja. Förlåt.
Tack för idag. Vi hörs.
Hej.
Hej.
Ni är med om det största. Och det största är den minsta. Ni minns de första ögonblicken. Och den där blicken gör er starkare. Så starka att ni är ömtåliga. Men hittar trygghet i Sveriges populäraste barnförsäkring. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
Storytel presenterar. Upptäck tusentals dokumentärer, true crime och nytt exklusivt innehåll varje vecka. Lyssna på fängslande reportage, olösta mysterium och massor av titlar som får dig att känna mer. Prova Storytel gratis.
Välkommen till Momang, ett nytt smidigare kasino från Svenska Spel, Sport och Casino, där du enkelt kan spela hur lite du vill. Idag har vi Gonzo från spelet Gonzos Quest här som ska berätta hur smidigt det är.
Sí, es muy excelente y muy rápido.
Tack Gonzo. Momang, för dig över 18 år. Stödlinjen.se.